Ja, välkomna till ännu ett avsnitt av Löparens själ, och vi samarbetar fortfarande med Sweden Runners.
Ja, det gör vi. De har ju Kapain snart.
Ja, det har de. Som är jättefin tävling och också en av de svårare tävlingarna tekniskt i Sverige skulle jag säga.
Mm, jag tror att femmilaren faktiskt är nu faktiskt kval till sån här skyrunning tävling. På något vis så kan man kvala via den här tävlingen på Ukapain.
Okej.
Okay. På femmilaren, precis.
Ukapain betyder väl vilken smärta?
Men vilken möda.
Möda.
Tror jag.
Ja. Pain på engelska.
Ja, det är väl smärta i och för sig. Precis. Ja.
Möda. På älvdalska.
Ja.
Och det är en möda, vi som har försökt oss på den.
Eller hur? De där backarna. Och jag vet inte om det när de går ut för, ifall de är värre än de som går upp för. Jag tycker nästan det.
Ja, de är ut för det svårare. Men ja. Det går så fort helt enkelt. Mm. Ja, farligt.
Ja, det är farligt.
Ja, men jag vet inte om jag berättat det här. Jag en gång har sprungit ett vintertraillopp som var väldigt isigt och gick ut för en slalombacke bland träden in i skogen på isunderlag, och jag såg de duktiga löparna springa, och att man överhuvudtaget klarar av att springa så fort nerför utan att göra misstag och ramla. Det är mycket fortare än vad jag någonsin skulle kunna ha föreställt mig.
Mm. Det var det är mycket helt galet imponerande. Vilken kontroll man kan ha på sån hastighet.
Ja, exakt. Om man lyckas springa avslappnat.
Ja. Men nu sitter vi här ute på din veranda i mitten av maj.
Ja.
Äntligen lite sol.
Äntligen lite sol, äntligen lite tid för podd.
Jag vet inte om jag ska berätta att det är andra gången vi spelar in det avsnittet.
Jo,
förra gången så glömde jag att spela in. Så vi sitter och pratar en timme och så upptäcker vi att det vart ingenting, så får vi ta det igen. Men å andra sidan har vi ingenting emot det.
Nej, precis. Och idag ska vi, till skillnad mot vad vi brukar ofta prata om, psykologi och sådär, så tänkte jag att vi skulle prata lite kropp.
Fysiologi,
precis, exakt. Själens dåliga fodral.
Ja,
kan man kalla precis. Det för. Och jag börjar med att ställa den här frågan som du har diskuterat någon gång ibland. Vad kunskap är? Vad är kunskap för dig, Janne?
Ja, precis. Det är ett så svårt begrepp tycker jag egentligen. För kunskapen är högst kontextuell. Den är beroende alltså av tid och plats. Det som jag ser som kunskap kan en annan se absolut inte som kunskap. Sen menar vi ju klart att det finns vissa saker som alltid är mer eller mindre kunskap eller vetenskapliga
forskning. Finns det mer eller mindre kunskap?
Ja, men det gör ju det. Det vi idag betraktar som ett kunnande, det vi vet om 20 år, så tycker vi att det här var ju konstiga kunskap vi hade då. Precis som man hade epilepsianfall som vi kan se i Bibeln, så snarare ger det ett uttryck för någon sorts demoner som tar över kroppen. Idag vet vi att det kanske snarare bara epilepsi. Så att kunskapen är kontextuell som jag ser det. Den är föränderlig. Kvantfysiken som kommer nu till exempel vänder upp och ner på det vi vet. Det är faktiskt två saker kan hända samtidigt, vilket är som vetenskapen aldrig har sagt förut. Det är som ett däck kan snurra både framåt och bakåt samtidigt.
Mm, just det.
Frågor som är så svåra att greppa. Så att kunskapen är, som jag ser det, också högst begränsad. Vi har otroligt mycket kvar att lära oss. Och det gäller ju allt vad gäller fysiologi, vad gäller naturvetenskap överhuvudtaget.
Mm.
Och liksom skulle vår måne komma en liten bit närmare oss, så har vi troligtvis en annan konstant vad gäller tyngdlagen, till exempel tyngdkraften.
Okay.
Alltså förutsättningen förändras ju.
Ja.
Så att jag tänker naturvetenskapen överhuvudtaget, vi ser till meteorologin som kommer att förändras med tanke på att vi har klimatförändringar. Det vi förut kunde veta, det här kommer att gälla för klimatet, kanske inte gäller snart.
Ja, just det.
Så att allting förändrat.
Och det
pantar i
allt flyter.
Allt flyter.
Allt är föränderligt och inget återkommer. Fast bara för sakens skull, om man argumenterar att viss kunskap ändå är absolut. Mina egna uppfattningar och mina egna sinnesintryck, är inte de kunskap?
Men, högst subjektiva, ska jag påstå. Och högst bestående väldigt lite av egentligen vetenskap. Jag hörde nyligen om att i stort sett av den perception, det vi tar in via lukt och syn och hörsel och alltså via våra sinnen, så är ungefär 40% av det vi tar in, det är fakta. Alltså det baseras på det vi faktiskt plockar in. Resten är tolkningar av det vi tar in. Okay. Det innebär att mer än 60%, alltså kring 60%, om det här nu stämmer, är tolkningar av vår omvärld. Vilket inte är en del av sanningen egentligen, eller sanningen, verkligheten, utan det är en tolkning av verkligheten.
Mm.
Och det är rätt intressant tycker jag.
Mm.
Det innebär att vi är verkligen Jag tror att verkligheten är subjektiv. Jag tror inte att vi tar ett begrepp som kärlek. Jag kan säga till min hustru att jag älskar henne och hon säger samma sak till mig, men jag har ingen aning vad hon menar.
Nej.
Vi har liksom bara, orden är för få eller för enkla för att kunna förklara en sån svår fråga.
Ja. En liten utvikning, jag tycker det här ordet med kärlek är så fantastiskt, för jag kanske har sagt det förut, men grekerna hade ju tre olika termer, ord för kärlek. De hade ju ett ord för den erotiska kärleken, ett annat ord för den familjära kärleken som jag känner till, till mina barn och mina syskon och så. Mm. Och ett tredje ord för den abstrakta kärleken, jag älskar mitt land eller vad jag nu älskar för någonting.
Mm. Är den andra en sorts platonisk kärlek?
Ja, Platons term av kärlek, det var ju egentligen erotisk utan sexualitet.
Ja, kanske.
Tror jag, men jag har förstått.
Ja.
Så det är den platonska kärleken. Men den här familjära kärleken, den är ju både oerotisk och osexuell.
Mm.
Så och jag tycker det är bra att kunna skilja på det. För jag har alltid gått och retat mig på att jag kan älska min fru och jag kan älska vaniljglass. Det går liksom inte att säga samma sak om de två sakerna.
Nej, och där är en hermeneutisk fråga, vill säga att orden är för fattiga.
Ja,
för att
absolut.
Vi pratar som sagt,
absolut,
vem kan älska en sko?
Ja.
Ett skomärke.
Ja,
nej men exakt.
Vem kan
det
älska
löpa dumt. Skor?
Så är det ju förstås.
Var det det du ville prata om?
Nej, det var inte det, kärleken till ett skomärke jag ville diskutera. Jag ville diskutera kunskap i den bemärkelsen att vi lär oss, väldigt många lär oss att tro att det finns sanning och lär oss att tro på de som försöker säga citationstecken, sanningen, slutcitationstecken. Och då tänker jag på mitt eget yrke, läkeriet, där man då försöker forska fram vad är sant, vad är objektivt, vad är upprepningsbart, vad är, kan studeras för någonting. Och sen så det man kan komma fram till via studier och forskning, så säger man att det här är sanningen.
Mm.
Och det är precis som du säger, det här är sanningen idag. Men för 100 år sedan var det inte sant. Och om 100 år är det här osant igen.
Alltså det är bara på psykiatrin som har förändrats enormt på.
Ja, exakt. Och det tycker jag om att ge filosoferna en liten känga, för att det som är obesvarade frågor, det har vi också pratat om, det faller in under filosofin. Men när man får ett svar på det så faller det in under medicinen plötsligt, inom psykiatrin till exempel, depressioner eller lyckan eller serotoninnivåer och sådär.
Ja, men varför ska filosofin få en känga för det? Det är väl snarare att de andra har kidnappat.
Ja, jo, det är så jag menar lite grann. Vi har stulit begreppet helt enkelt.
Precis.
Ja, så är det. Men det jag menar är att om vi pratar kroppen, att vi går till en professionell läkare, fysioterapeut och frågar någonting om någon skada, och så tror vi att den ska veta svaret.
Mm.
Och väldigt många, jag råkar väldigt ofta ut för det, går på det som om det vore sanningen.
Mm.
Men det är en sån subjektiv sanning, för läkaren kan ju vissa saker, men han baserar ju, precis som vi har tänkt förut, han baserar sin diagnos och behandling och råd och så på vad du säger. Och har du en förklaring till en läkare, så kan du ha en lite annorlunda upplägg nästa gång du besöker en annan läkare, får olika slutsatser, och så kan du bli frustrerad för att de sa ju olika, så är emot varann.
Ja, precis, och det ser vi till exempel inom psykologin, att beroende på vilken skola man gått där, om man har psykodramisk bakgrund eller har man KBT-inriktning, så har man olika sätt och angreppssätt också för att hantera situationen.
Ja, absolut. Så är det.
Men jag tror att det bottnar i att vi människor vill, alltså vi önskar ju jämt få ett svar.
Ja.
I en värld som jag vill påstå inte har så många svar egentligen. Men det är så skönt när någon annan berättar, så här är det, gör så här så blir det bra. Och så kan jag då släppa mitt ansvar för att fundera själv på vad jag ska göra, och så kan någon annan berätta för mig. Det är ju fantastiskt.
Osäkerhet väcker ångest. Vi vill inte ha osäkerhet. Vi vill gärna ha det svartvitt och absolut och objektiviserbart.
Mm. Ja.
Så att det där är en...
Nej, och det här, nu förstår jag vart du är på väg någonstans. Du är på väg till just, om jag sitter i löparvärlden, att det är så många som letar både högt och lågt efter förklaringar till det man kanske egentligen besitter själv. En del av de svaren, men man är oförmögen eller inte vill eller inte har, ja, som sagt, inte förmåga till att sluta sig till de svaren själv.
Ja, jag tror, jag har alltid sagt att man måste lära känna sig själv, både på psykologisk grund och även på kroppslig grund. Man måste ta ansvaret för sin egen hälsa och sin egen kropp och sina egna skavanker och fel.
Mm.
Och gör man det, då kan man eventuellt anlita professionella, ta in olika uppfattningar och fortfarande äga problemet och jobba med problemet. Men om man förväntar sig, vilket jag tycker jag uppfattar väldigt många gör, att professionen ska lösa problemet, då tror jag att det blir väldigt fel. Jag har ont i ryggen, nu ska sjukgymnasten fixa det här.
Mm.
Ja. Eller jag har ont i knät, en kortisonspruta blir bra. Så.
Fast man kanske egentligen innerst inne vet varför jag har ont i ryggen, för att jag inte har rört mig på rätt sätt eller kanske inte gjort, tränat ryggen eller,
ja, absolut.
Eller bålen. Eller...
Och man kan också lära sig, tror jag, att veta vad det är som är fel i ryggen eller i kroppen. Och hitta sätt att gå runt det och jobba med problemet och komma runt problemet.
Mm.
Vi är ju väldigt, tyvärr, väldigt utsatta för skador, ultralöpare. Och jag har ju kommit till den slutsatsen att springer man så förr eller senare så hamnar man på sin svagaste länk. Någonting kommer att signalera eller göra ont.
Ja, men så gör väl allt. Bilen har också en svag länk och så småningom så går någonting sönder i bilen, så måste man laga det.
Ja.
Det är lättare att identifiera problemen när kylarvätskan håller på att rinna rakt genom bilen.
Ja,
men
förstås.
Det är svårare när vi... Och det finns väl också gränser där. Alltså det är lätt att se att, ja men, eller lätt, men här har vi kanske en problem med hälen eller här har vi problem med en bristning i muskel och sånt. Det kan vi nästan mäta.
Ja.
Men svårare är när det är mer oklart.
Ja, och svårare är när det är så här subjektiva saker som inte kan mätas i form av till exempel smärta.
Mm.
Kan betyda så väldigt olika när folk kommer och säger att de har ont.
Nu är vi inne på intressant. Vi intervjuade för många, kommer du ihåg, många avsnitt har intervjuat Mattias Andersson om smärta. Just det,
just det.
Rätt intressant, och det kan man ju återkomma till för det som funderar på den frågan. Men smärta är ju otroligt subjektivt. Och det jag bedömer som en smärta kanske inte du alls bedömer som en smärta.
Nej.
Nej. Ett obehag kanske bara.
Ja, precis. Och smärta är också kontextuell. Mm. Hur motiverad jag är. Jag tänker på tortyr. De som klarar av tortyr, det är de som är motiverade, som har liksom ett mål, ett ädlare syfte varför de är i den där hemska situationen.
Mm.
Medans, och de får ju också mycket mindre posttraumatisk stress.
Asså.
Ja. När man har ett känsla av både av förståelse och ett sammanhang och ett mål.
Viss grad av kontroll.
Ja, men man ger sig själv kontroll för att jag står ut med det här för att jag kämpar för att befria landet eller någonting.
Ja, precis.
Ja.
Ädlare syfte.
Ett ädlare syfte, precis. Mm. Och det... är ju väldigt subjektivt, och det ger också att smärtan blir väldigt subjektivt och jag kan klara av den. Till skillnad från grannen som inte har det här målet, som knäcks mycket fortare mentalt och får större svite.
Men det är ju väldigt många, tycker jag, när man tittar flödena som söker hjälp om både det ena. Man frågar i forum och man söker upp den ena och andra och det är kotknäckar och allting. Och inget ont om dem, det är inte det jag säger. Men det är ju ett sökande och letande.
Ja.
Och jag är väl snarare tvärtom, att jag söker ingenting, och det kanske är mitt akilles här.
Ja,
jag kanske
ja.
Borde ibland höra, kanske borde kolla med någon när man har något som man funderar över.
Men du ställer ju frågor, massor med frågor.
Jo, till dig.
Men du är ingen sökande, okej. Okay. Alltså, har det där med nyfikenhet att göra?
Nej, jag tror att det handlar snarare om att... Det är klart jag är intresserad av svaret i och för sig, men jag tänker också att svaret ligger hos mig och så försöker jag leta efter det.
Ja.
Medans jag tror att det, som sagt, en allmän mänsklig känsla att vilja ha, eller man vill ha ett svar.
Ja.
Tänker på den här, han som blev utnämnd, Thomas Eriksson, som blev utnämnd till årets förvirrare här på 2015 liknande för den här boken Omgiven av idioter.
Ja.
Han skrev ju en populär vetenskap, inte vetenskaplig, populär bok, ska jag påstå, kioskvältare, som handlar om att utifrån en färgkategori som inte har vetenskapligt stöd alls, menar att antingen man är den andra, du är röd eller grön eller blå eller vad det är för
ja,
någonting, gul.
Just det, precis.
Och helt plötsligt så tog man upp det i personalutvecklingsgrupper och sånt, och sen så fick man veta, ja men du är röd, det är därför du inte kan arbeta tillsammans med den andra personen liknande som den andra färgen också.
Ja,
och det är ett sätt, tror jag, för oss människor att vilja dels kategorisera och vi vill ha svar.
Ja,
och det där tycker jag är oerhört bekymmersamt, för att den som vill ha... Ställ dig själv frågan, ja, vem är jag?
Ja.
Den frågan får du aldrig ett svar på.
Nej.
Om du vågar
ställa
djupa, gå djupt in i den frågan.
Ja.
Och det tror jag också, därför är det så skönt att gå till en läkare. Eller till, behöver inte vara läkare, en del går ju till allsköns.
Gurus, healers och andra.
Ja, visst, eller man har med sig det ena och andra, och det är mycket placebo med. Man tänker att ja, men jag har den här kristallen i fickan när jag springer och det gick jättebra. Ja, men det måste vara tecken på att kristallen funkar.
Ja, ja.
Då fick man svar på det, vilket egentligen inte har något alls med den. Och, ja, jag är kritisk mot kristaller, det står jag för.
Ja, men så är det. Och först en reflektion på det här som du säger, att vi har ett behov av att kategorisera. Och jag tror att vi har ett behov av att försöka göra världen mer förståelig. Det är också ångestskapande. Det är lite som vi sa nyss, att det skapar oro om vi inte har koll, kontroll och förstår världen. Och all vår kategorisering syftar ju till att försöka förstå saker.
Och jag läste något så intressant, jag tror en krönika läste om det här, och det är det som är så svårfångat i vårt samhälle idag. I och med att vi har appar, vi mäter allt, vi får väderprognoser 2 veckor framåt och liksom, vi får en känsla av att allting är mätbart och vi har kontroll via våra otroligt fantastiska digitala verktyg som vi har, och vi kan ha kontroll med bilen och vi kan ha kontroll på vart folk är etc. Vilket får sin känsla av att livet är kontrollerbart.
Mm.
Och det där är troligtvis bara en någonting som är imaginärt, vill säga det här, vi har inte kontroll, men vi tänker, ja, men har vi kontroll på allt det här så har vi kontroll.
Mm.
Och det här problemet är, när vi då möts av att vi inte har kontroll så blir vi förvirrade och kanske ångestdrabbade helt enkelt.
Hur hanterar vi det då om vi inte ska försöka kategorisera?
Ja, alltså det är återigen det stoiska idealet. Alltså, ja, men vädret är som det är.
Ja.
Om det nu inte blir som det var tänkt till exempel, eller jag kan inte påverka vädret, ja, men då får jag bara gilla läget till imorgon helt enkelt. Det, blir det regn så blir det regn, och blir det, jag får ta med mig ett paraply helt enkelt.
Mm.
Jag kan inte kontrollera vissa saker. Nej. Men vi har en känsla av i en värld som verkar vara kontrollerbar.
Ja.
Vi kan med appar få både det ena och andra resultatet.
Ja, apparna vet ju mer än jag hur jag sover.
Ja, men eller hur?
Ja.
Och då känner vi att ja, men världen är förståelig, den bygger på kunskap och den är mätbar.
Ja.
Och det tror inte jag.
Nej.
Världen är inte förståelig, det är en gåta, det är det som är poängen med den här världen.
Och då är vi tillbaks där i det kaotiska, arkaiska. Mm. Och det skrämmer mig jättemycket.
På vilket sätt då?
För att oberäknelighet och oförstånd, farligt helt enkelt.
Alltså oberäknelighet och oförstånd är två saker.
Ja, men alltså att man inte förstår, inte begriper världen. Om jag tror att den där gråsparven kommer att attackera mig för att döda mig liksom, då blir jag ju jätterädd. Men nu vet jag att en gråsparv, den kommer inte att attackera mig. Då kan jag hantera det.
Mm.
Men jo, nu vet jag vad jag var ute efter. Världen blir psykotisk. En psykos strukturerad person kan inte kategorisera, avskärma, hantera världen.
Nej.
Så, och det är en väldigt skrämmande tillvaro. Det är som i dina vardrömmar. Visst, det finns också godartade drömmar där man inte blir rädd. Men många drömmar kan ju göra att man blir väldigt rädd helt enkelt.
Ja, visst.
Och det är för att de är ostrukturerade, ohanterbara. De är kaotiska.
Mm. Nej, så att du inleder med att ställa frågan vad är kunskap för någonting. Med det sagt, när jag säger att den är både subjektiv och den är kontextuell, så betyder det inte att vi inte ska söka kunskap. Det är det viktigaste vi har att göra.
Ja.
Vi måste hela tiden läsa på, förstå liksom när det är orimliga, att det här är orimligt, och tro på det här som sprids överallt till exempel.
Ja. Eller, ja, precis.
Direkt nu förstår jag när det har varit demonstrationer här nere i Malmö i samband med Melodifestivalen, eller Eurovision här, så förstår jag att det hade spridits filmer från demonstrationerna. Fast det var inte de, utan det var ju en annan demonstration som var för 10 år sedan.
Ja.
Och det är inte lätt att navigera det, men vi måste ju söka kunskap. Annars är vi ju, som sagt, det skulle jag säga, vi är totalt ofria. Vi har liksom frånsagt oss vår frihet i och med att vi själva inte tar ansvar för vår egen kunskap.
Ja.
Han säger ju det att, ja men, då har du gjort ett val, att du har valt bort din frihet. Och det ska du, men han säger samtidigt också, vilket är härligt tycker jag också, han säger att det är aldrig för sent att ändra sig, eller till och med att vara modig. Att det vill säga att det går mot ström och liknande, för att man vet att man har rätt.
Mm.
Men friheten är, där har vi ett ansvar i att söka kunskap. Och det är samma sak också. Om jag tränar 30 dagar i veckan, eller veckan, 30 dagar i månaden, och inte gör en enda paus och vila någonting, så är det klart att jag får problem på ett eller annat sätt.
Ja.
Och då måste jag ändå gå tillbaka och titta, ja, men jag kanske inte ska träna så mycket. Men å andra sidan, om jag inte tränar så får jag ångest för att jag inte tränar. Ja, men då har jag ett problem som sagt. Då måste jag hantera.
Ja.
Och det är någon sorts holistiskt synsätt. Holism är ett spännande begrepp tycker jag.
Ja, och den är väldigt bra. För det ger ju en helhetsbild av saker och ting. Men du menar, ja, och det är lätt att förstå att kunskap är tidsbegränsad och konceptuell. Så det kan jag köpa lätt. Ja, intressanta tankar, verkligen.
Ja, nej men vi som har läst filosofi, och det gör man i många olika ämnen, läser vetenskapsteori liknande också, och ser ju att det finns mycket problem med vetenskap, så att säga. Och en aspekt i tiden, vi kan aldrig upprepa ett experiment exakt likadant, för att det alltid förflyter lite tid.
Ja, precis.
Vilket gör att experimentet är lite annorlunda.
Ja.
Och då, man kan ju tillräckligt likt, men ändå har vi en faktor
att spela med. Och det är det som då medicinen och vetenskapen strävar efter, att göra, bekräfta resultaten från tidigare experiment genom att göra likadant, och det ska få samma utfall. Så att då strävar ju vetenskapen emot det omöjliga egentligen.
Ja, vetenskap är, det låter ju som att jag är väldigt skeptiker till, jag är inte alls skeptiker till vetenskap, men jag åtminstone förstår jag de problem som finns med vetenskap.
Ja, och vi måste ändå förhålla oss till den metodik vi har, för annars är vi ute på det här sluttande planet som du varit inne på, när man börjar tro på kristaller och på healing och på vad som helst som skulle kunna vara sanning.
Både du jobbar inom yrken som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och beprövad erfarenheten är jätteviktig.
Den är jätteviktig, och jag brukar betona det här särskilt för yngre kollegor och kandidater, och så, att det är ju, heter ju beprövad erfarenhet för att det är erfarenhet som fungerar men som inte går att bevisa. Det är ju sånt som ännu inte är bevisbart. Jag ställde frågan, hur stor del av medicinen är bevisbar? Alltså det som man kallar för evidensbaserad. Och det är mycket mindre del än man tror. Den disciplin som har allra minst evidens, den ligger på bara en 4-5% evidensbaserat. Resten är beprövad erfarenhet. Och den del som har allra mest evidens för sina behandlingar, det är faktiskt psykiatrin. Och då ligger vi på kanske 35% evidens.
Ändå lågt,
väldigt lågt. Ja. Och faktiskt också tvärt emot vad folk tror. För folk tror att psykiatrin ska vara den som är mest känslor och humbug, eller vad ska jag säga, tyckanden.
Och det här bygger ju på att vi människor är ju högst unika som i vår biologiska sammansättning med de arv och de gener vi har etc. Så att liksom, det går inte att säga att för ingen person är ju annan lika exakt 100%. Och därför är det ju lite förmätet tror jag också att den här personen kommer kunna ge mig svar. Med tanke på att en läkare ger väl svar, eller en fysioterapeut ger ju svar utifrån den information som du ger.
Ja, exakt.
En del kan man mäta via rent fysiologiskt och sånt, gör mätningar antar jag. Men mycket bygger ju på det man säger. Och det är ju svårt, alltså mina känslor spelar in det också ganska mycket. Så det är svårt för mig att ge en objektiv bild av mig själv, det går inte.
Nej, det går inte, självklart. Det är väldigt subjektivt. Per definition så är det så. Och det där är något som jag vill att folk ska känna till, att man är medveten om det.
Ja, och när man, för att vara ute efter är ju tanken på, lär känna dig själv.
Ja.
Lyssna till dig själv i hög grad, att springa inte. Och det tycker jag är viktigt också när man ser reklam till exempel i de här nätläkarna, utan att nämna något företag överhuvudtaget, så säger jag, men är du förkyld, jag hör av dig till oss.
Ja.
Jag tycker det bara, är ni dum i huvudet? Ja, nej, det är pengar, det är klart, handlar för dem.
Ja.
Men är man förkyld så vet vi egentligen vad man ska göra. Men om vi däremot börjar nu överlämna sådana saker som vi har haft århundraden nu.
Ja.
Till att då ska en läkare bli inblandad. Alltså då, det är inte klokt. Det är inte konstigt att vi har svårt ekonomiskt vad det gäller det
offentliga.
De offentliga regionerna och helt enkelt.
Nej, precis. Och då lämnar vi även över ansvaret ifrån oss själva. Jag retar mig ibland på att förr innan man gick till läkaren så det minsta man gjorde åtminstone ta tempen på sig om man är förkyld. Och kunna tala om att jag har varit sjuk i 3 dagar med så mycket feber. Idag gör man ju inte det. Det är ingen som kommer till läkaren och säger att har du någon feber? Jag vet inte.
Nej. Precis.
Ja.
Och jag har hört flera läkare som säger så här, vad är det för fel? Ja, du känner det bäst själv. Och det är rätt modigt att säga det som läkare.
Det
men du måste ju faktiskt lyssna på dig själv. Du känner dig bäst själv. Har du haft feber? Har du haft hög temperatur? Ja, men du måste ju lära känna signalerna.
Ja,
Och samma sak, om jag börjar känna i vaden när jag sprungit mycket, att men nu börjar det bli överansträngt, då kanske jag ska lyssna på det. Istället för att köra, tror du, bitter end, och sen så ska man träffa en fysioterapeut som ska hjälpa mig.
Ja. Och då kommer du in på min käpphäst, det här med det som jag tycker att skolmedicinen brister i, nämligen att skolmedicinen har varit experter på att ta bort symptomen som kroppen signalerar. Har jag feber så ska man få febernedsättande, har jag hosta ska jag få hostdämpare, hostmedicin och så vidare. Och istället för att lyssna efter, har jag hosta så finns det ett skäl till att jag hostar, det är för att jag ska få upp bakterierna ur lungorna. och de ska väcka kroppen. Istället för att dämpa hostan så ligger de kvar där längre, så dröjer det längre innan jag blir frisk. Mm. Och det gäller väldigt mycket. Vi har varit himla bra på att ta bort symptomen. Kortison är ett sånt exempel. Mm. Det kan ta bort de flesta symptomen. Men idag så börjar folk ändå förstå att ja, men samtidigt så försvagar du strukturerna i där det injicerade stället. Så att du gör dig själv en otjänst på lång sikt.
Ja, men det hänger väl också ihop med ett samhälle som vi vill ha quick fixes och det ska gå fort. För ja, allting ska ju gå så fort.
Ja, ja.
Och då säger man att ja, men du måste verkligen, låt oss säga att man får en medicinering då för någonting ändå, så orkar vi knappt gå igenom den medicinska kuren för att vi tröttnar ur. Och det vill ganska ofta läkare får tillbaka på återbesök, så får man, och så ska den här patienten följa ett schema. Men har man det minns man själv när man gick till tandläkaren, när man kom på just det, jag ska tandläkaren imorgon, så borstar man tänderna som bara den på morgonen eller dagen innan, bara för att det ska se snyggt ut. Och det ser ju tandläkaren direkt, och du har inte borstat tänderna. Jo, jag har borstat tänderna. Och så står ord mot ord, och sen så skäms man egentligen, eller man har inte smörjt på den med salvan man skulle ju hålla på med under 2 veckor för den eventuella psoriasisutlagen man fått i liknande.
Ja.
Utan vi gör det sista dagen, så det funkar inte.
Nej, just det, precis.
Och grejen handlar om att vi, och många gånger så är våra egna tillkortakommande och vår egen oförmåga till att faktiskt även följa de eventuella rekommendationer som kanske ja, har hjälpt oss också.
Och tidsbrist, vi har så bråttom igen.
Ja.
Jag har inte tid att vara sjuk. Jag har precis, inte tid att hålla på med det här. Det är väldigt, väldigt framträdande och det är tråkigt. För att många processer kräver viss tid.
Ja.
Ja, en förkylning kräver sina dagar.
Och kunna vila i vilan så att säga också. Jag menar, ja, det här, nu läker min kropp.
Ja.
Det är ju
ja,
ganska fint att tänka så ja, istället för att nu ska jag slita ut min kropp ordentligt här. Och speciellt om man, ja, åter till runstreak som jag har pratat om många gånger. Ja. Men du är riktigt förkyld eller har feber, ja, men då kanske du inte ska ta dig ut. Det nej, kanske är viktigt att du faktiskt lyssnar på kroppen istället för att vem är jag om jag gör min 2458 runstreak.
Ja, och det tycker jag att den här isstolpsittarövningen var så fantastiskt fin på. För då hade man ingenstans att fly, utan då var man ju verkligen tvungen att vara med sig själv.
Ja.
Och vara i sig själv. Och det skulle vi behöva öva så mycket mera på.
Ja, det var ju en fantastisk upplevelse tycker jag faktiskt. Och egentligen så hade vi inte behövt sitta på en isstolpe.
Nej, nej.
Man hade lika gärna kunnat göra för sommaren under härliga förhållanden också. Det är inte det ja, det handlar om, utan det handlar om vilan.
Ja. Jag tycker om den här japanska körsbärsseden som de har, sakura. När man sitter under blommande körsbärsträd och ser dem slå ut i knopp, ser dem blomma och ser blombladen falla av. Och då ska man sitta under trädet egentligen och bara beskåda, för att livet är så kort och så flyktigt och så vackert.
Mm, mm.
Så det är ju ett sätt att bara vara.
Mm.
Det tycker jag är en fin bild av det hela.
Nej, jag, som sagt, vi är duktiga på att springa snabbt och försöka få lösningar. Och i desperationen också, när man inte får en lösning, ja, men då tar man en second opinion, man vill att någon annan ska säga någonting, och man går till en annan person som kanske gör någonting annat, och mm, då är det risk att man hamnar ju också i det här kvacksalveriet som
mm,
det ibland benämns som. Mm. Och det är problematiskt. Jag läste en artikel idag, det handlar inte om sekter, men den sista som kommer på att man är att det är en sekt, det är ju den som är i den.
Okej.
Det är ganska intressant resonemang. Det vill säga,
för som den, leder den eller som är medlem?
Som medlem är den.
Medlem.
För den fattar ju inte att den är en sekt.
Nej.
Det är ingen sekt, utan det här är ju ett system som gäller för den här gruppen som jag tror är rätt. Alltså.
Ja.
Och det här är intressant. Och det är samma sak tänker jag också. Men om man går fel och börjar ta saker som faktiskt till och med negativa. Man pratade med en läkare som sa till exempel att, ja, vi pratar om kortison till exempel.
Ja.
Vilket vi vet om, man ska vara försiktig med.
Ja.
Och då var det var en hudläkare som berättade att en patient kom in och då så föreslog läkaren, ja, men ta det här kortisonen. Nej, sa den patienten, jag vill inte ta det, jag vill ta naturliga medel istället. Och så hade den tydligen med sig någon burk från någon kinesiskt, och det visade sig att koncentrationen av kortison i den, som det var naturmedel,
ja,
var liksom 400 gånger de tillåtna värdena i Sverige.
Oj. Ja, just det.
För det var naturligt, trodde personen
ja,
fråga.
Ja, ja.
Och det hjälpte säkert.
Ja, dels är det där en sån subjektiv och konstig definition vad man anser vara naturligt. Och det finns så mycket vanföreställningar om att naturmedel ska vara på något vis nyttigare än till exempel läkemedel.
Ja, alltså det är ju bekymmersamt tycker jag. Och ja, nu är jag rädd för att vi säkert trampar på flera tår. Ja. Men det handlar än en gång om kunskap och sen som placebo, absolut. Det kan vara naturmedel och du kan dricka eller äta nyponpulver och liknande och du, jag vet inte om det kanske finns evidens för det, men och må bra av det, ja men då så.
Ja.
Men när det blir farligt, vi tar kortisoner här till exempel, ja, det är farligt.
Ja. Vi har ju alltid, särskilt om vi har någon farlig och allvarlig sjukdom, så har vi ju alltid en desperat förhoppning. Och det är den som, tror jag, föder mycket av ska vi kalla det för kvacksalveri-behovet hos människor. Ja, men den klassiska skolmedicinen kan inte hjälpa mig, men de har lovat att de kan hjälpa mig. Jag tar liksom varje halmstrå som möjligt.
Mm.
Och där har jag också... tror jag kanske, du och jag har pratat om det här med placeboeffekten, hur kraftig den kan vara. Man gjorde på 90-talet försök med folk som hade kärlkramp och opererade med ballongvidgning. Och sen hade man en kontrollgrupp där man bara gjorde ett snitt i huden och sydde ihop utan att göra något ingrepp överhuvudtaget. Och de fick lika goda resultat, exakt lika goda resultat, där då placeboeffekten var lika stark som den verkliga behandlingen.
Ja, kroppen har förmåga att hela sig själv i ganska hög omfattning, men inte i, alltså, på något vis, eller hela sig själv låter religiöst, men vi tar hjärnans struktur, man pratar om hjärnans plasticitet, vi ser att den förändras också, och vissa funktioner kan övertas på andra ställen och hjärnan om det är något beskadad till viss gräns.
Ja.
Men om man liksom tror att men jag behöver ingenting av det här, utan jag alltid ska vara naturligt liknande, då
kommer man snett.
Det finns en stor risk. Ja. Och jag tycker det är lite naivt att tro liksom att jag vet bättre än faktiskt den beprövade erfarenheten och den utbildning som läkare och alla de här som befinner sig inom våra kretsar.
Visst är det hemskt att det finns så mycket sånt.
Ja,
ja.
Men alla är ju proffs på något vis. Proffs tycker, vi har ju liksom rättigheten att tycka och tänka och tycker till många som samma sak, så är det ju sant.
Ja.
Och jag brukar säga det när någonting trendar på sociala medier eller alla tycker samma sak, det är en varningssignal.
Då måste man se upp.
Precis, för det är det handlar om. Det är dåligt underbyggt, men det är tillräckligt bra för att man ska tycka att det här lät ju fantastiskt. Ja. Ju. Och därför ska alla helt plötsligt nu ta och blanda i lite diskmedel i mjölken, för att då blir man bättre. Jag bara hittar på.
Jag förstår.
Och helt plötsligt så gör alla det, vilket kan vara helt galet. Jag har aldrig sett något sånt, men ni förstår.
Ja.
Det kan vara liksom, eller ha lite citron i kaffet.
Isbad var för här om året liksom jättepopulärt och trendade och allt, det var så nyttigt. Och
ja, men
och
visst. Och jag tror på att det ska vara vetenskapligt behäftat, tycker jag. Egentligen all forskning förutom kaffe, tycker jag. För där köper jag allt.
Ja, jag brukar berätta om att hur du blev tvungen till att avbryta din kaffestreak.
Alltså, nej, jag visste. Det var det värt, absolut. Men 17, vilken huvudvärk jag fick. Alltså. Men jag lärde mig någonting där också.
Jag lärde mig någonting där. Så ja, det är roligt. Ja, och sen det sista jag skulle vilja säga då, om jag skulle ge någon form av vägledning hur man kan tänka, och som jag tror fortfarande är helt i enighet med skolmedicinen, det är liksom att man snarare borde befrämja kroppens läkningsmekanismer än att motverka symptomen.
Hur tänker du då? Nu får du förklara.
Ja, men jag tänker att har man till exempel, ta en stukning.
Mm.
Förr i tiden så var stukningar något som man skulle behandla med. Det fanns olika sätt att se på det. En del hävdade värme, en del hävdade att man skulle lägga på tryck, en del hävdade si och så. Och sen kom man fram till att det bästa var att bara låta det vara. Man måste kanske avlasta leden förstås, självklart. Och man ska försöka förhindra allt för kraftig blödning i leden. Men att bara lägga på en tryck på en stukning så att det inte fick någon cirkulation, då hindrar du läkningen.
Just det.
Om man la på tryckförband, det gjorde man väldigt mycket förr i tiden.
Just det, för man måste få en genomblödning.
Man måste ha en genomblödning som ser till att du får läkningen. Och genomblödningen ökar tack vare de här inflammationen du har. Alltså den retning du har med värme och smärta och alltihop. Den syftar ju till att dra till sig läkningskroppens tillväxtfaktorer, tillväxthormon, vita blodkroppar, andra som röda plättar, blodplättar, andra som läker, som reparerar en skada. Attraheras av
blödning. Men inflation är inte bra, så då tar jag ibuprofen.
Ja, och då tar man ju bort det. Då tar du bort kroppen, då nedsätter du kroppens förmåga till läkning.
Mm, men det är så vi gör.
Det är så vi gör.
Mm.
Allt för ofta. Och jag ville försöka förklara det.
Ja, men det är återigen med smärta, återigen som Mattias också pratade om. Smärta är bra.
Ja.
Det får göra ont, för att det betyder att någonting händer.
Ja.
Det här är en läkningsprocess. Så länge vi inte pratar om smärta som sker på att jag har sprungit i jättelänge och någonting håller på att gå sönder. Det är en annan sak, men när vi pratar om just läkningsprocessen så är det jätteviktigt.
Ja, exakt. Eller jag brukar ta det här som ett enkelt exempel, det med hosta. Ja. Ta en massa hostdämpare så ser du till att bakterierna är kvar i lungorna istället för att få ur dem.
Just det.
Ja. Och likadant med smärtstillande, när jag har ont någonstans. Och det värsta scenariot är ju när man tar smärtstillande under ett lopp.
Mm.
För att ta bort smärtan och klara av att springa bättre. Och då fattar inte kroppen hur skadad den blir.
Ja, det har vi sett många exempel på tyvärr.
Ja, mm. Ja. Så det ska man definitivt inte göra. Man ska inte ta bort kroppens signaler, man ska förstå dem och hjälpa till med läkningen på olika sätt. Mm. Jag tror att överlag, vissa saker har man känt till, att värme till exempel ökar genomblödningen och läker ett ryggskott eller något sånt. Det är visat. Och det gamla devisen när det gäller ryggvärk, det är ju vila, värme och vänta.
Ja, just det.
Ja.
Mm.
Och har vi bråttom och ska stoppa just tabletter eller gå till en sjukgymnast och sen kostar det oss massa pengar och i värsta fall så blir det inte bättre utan kanske till och med värre.
Mm. Lite så. Synd ändå, alltså vi sitter här och klappar varandra om axlarna.
Ja, det gör vi.
Vi tycker tyvärr lite lika.
Ja, det gör vi tyvärr.
Ja, men lite tyvärr.
För omväxlingsskull
jag tror vi har, ja, precis. Jag tror att vi i viss mån har lite olika syn på vad kunskap och sanning och sånt. Men det ska vi ha ett annat program kanske. Men det hade varit intressant att höra någon som har ett helt annat perspektiv.
Mm.
Vi kanske måste leta upp en sån.
Mm.
En sån, eller att gilla.
Nej, men det skulle vara intressant. En förfäktare av den absoluta sanningen. Spännande.
Så vad har vi kommit fram till? Kunskapen, viktig, absolut. Den
är kunskap är fortfarande viktig.
Det håller jag med om. Själv. Alla dagar i veckan är den viktig. Det är ja. Liksom det, jag brukar säga till mina elever att ni ska inte försöka få höga betyg. Ni ska söka kunskap. Och sök ni kunskap och liksom brinner för att hitta kunskap så kommer ni få goda omdömen.
Ja.
Det är det ena.
Att kunskap är beroende av omgivning, kontextuell.
Absolut.
Beroende av omgivning, tid, attityder, annat.
Ja.
Att kunskap är föränderligt.
Ja. Och kunskap är ju fantastiskt underbart.
Och underbart också, ja, precis. Det är kanske där vi skiljer oss. Jag tycker att utan kunskap så befinner vi oss i kaos, i en psykotisk värld. Och det är väldigt skrämmande.
Absolut, nej, jag håller tyvärr med det där också, bara synd. Tyvärr säger jag, men det är ju det, absolut. Och det är ju det vi ser, vi har ju ett... Ja, men det kom en studie för flera månader sedan nu, kanske i höstas var det, att med allt fler 25-åringar finner ingen mening med sina liv.
Nej.
Och jag tror i viss mån att det var män främst faktiskt.
Ja.
Och jag tror att det handlar om att också man har väldigt dålig kunskap om världen, livet och om sig själv.
Ja.
Vilket gör att vi mår dåligt.
Ja, och det är väl den tredje eller fjärde saken som vi säger, att försök förstå och ta ansvar för dig och din kropp och ditt. Ta ansvar för ditt.
Mm.
Det är väl det fjärde vi säger som jag tycker är viktigt.
Och allt handlar om löpning.
Och allt handlar om löpning. Allt är tillämpbart på löpning. För det är löpning vi sätter det i praktik.
Ja, precis.
Tycker jag. Till exempel, varit med om ett fotrally som gav mig helt nya kunskaper som vi ska ta i ett annat
program. Ja, vad roligt. Det ser jag fram emot faktiskt.
Det ska vi ta med nästa gång.
Ja.
Bra. Jag tror vi har sagt det vi ska för idag.
Ja, det har vi inte. Men vi får avsluta, tror jag.
För idag.
Ja, precis.
Tack för att ni lyssnade. Ha det gott där ute och löp vackert. Hej.
Hej med er.